Ta-da-da-dee-da-da-da-da. What? Ta-da-da-dee-da-da-da-da. Ta-da-da-dee-da. Oh, na-da-dee-na. What? Ti-na-na-na-na-na. Allesammans. Hela basket-Sverige. Hela basket-Sverige. Det är fan inte hela basket-Sverige som lyssnar på det här. Men delar av basket-Sverige, välkomna hit. Välkomna till Nick Sörna, baby! Ingen gäst idag, ingen medhjälpare, utan det är jag själv, solo. En mot noll. Det är precis, eller en mot en låter bättre. What? En mot noll? Jag har inte tänkt igenom där. Och vet ni varför jag inte tänkt igenom där? För det är en podd. Det är en podd som inte planeras, inte justeras, som vi inte klipper, utan det jag spelar in spontant skickas in och laddas upp av Addis. Det jag spelar in liksom så där direkt, det är precis det ni får. Råvaran, baby. Vi försöker inte finslipa någonting. Vi behöver inte låtsas. Här är man äkta. Och här pratar man bara från hjärtat. Man pratar bara från hjärtat. Lite olika ämnen jag skulle vilja prata om idag. Jag skulle vilja prata om SBL här, matcherna från i fredags. Jag skulle vilja prata om Jonas Jerebkos, jag vill inte säga övergång, men påskrift för ett lag i Puerto Rico. Jag skulle vilja prata om landslaget lite. Jag skulle vilja prata om SBL Dom. Och vi får börja med SBL här då. Jag vet inte hur mycket ni följer, men i fredag spelades två otroligt jävla bra matcher. Helvete vilka bra matcher det var alltså. Och båda avgjordes i princip i sista sekunden. Och båda gick till förlängning. Och det var faktiskt SBLs topp fyra lag som möttes. Jag säger så här, den här matchen mellan Borås och Norrköping, det är en av de bättre jag sett den här säsongen. Och det som bidrog till att det blev ännu bättre måste vara att det var mycket folk på läktaren. 1-7, det är bra, för Boråshallen är det riktigt bra. Det kändes nästan som att det var fullsatt i princip. Och varför det kom så mycket folk, det finns lite olika anledningar. Det var länge sedan Borås haft hemmamatch. Det är så att Borås och Norrköping faktiskt har något av en rivalitet. Och det känner folk till. Och så fredagsmatch. Alltid bra att spela på fredagar. Det är många lag som tycker det. Och vi kommer komma till det där. Vilka dagar matcher ska spelas och så vidare. Men i alla fall, otroligt bra match. Fysisk match. Jag känner att Norrköping visar ändå klass. Men det gjorde även Jerry Goffrey där på slutet, som sätter tre raka treer. Och sen i förlängningen, Borås tar ledningen med 5 poäng direkt i början. Andreas Persson skjuter någon trea så studsar i korgen och så vidare. Men Norrköping, de har firepower, de har bredd, de har ork. De klarar av att komma tillbaka. Sen får Ryan Logan faktiskt en öppen trea for the win. Men han missar den. Jag säger så här, hade jag varit Borås Basket hade jag inte varit orolig. Det som är roligt med Borås är att de har gjort tre av sina alla bästa matcher i år har de faktiskt gjort mot Norrköping. Även fast två av dem har resulterat i förluster. De matchar upp bra mot detta Norrköping, konstigt nog. Som sagt, första matchen som spelades i Boråshallen, där, det var ju då Borås fortfarande var ett dåligt lag. Norrköping kontrollerade matchen, vann, inte komfortabel, men jag kommer ihåg det var aldrig någon snack om saken. Men sen efter det, Borås förlorade en gång borta, vann en gång borta och förlorade här, men jag tycker att Borås spelar bra alltså. Och att de kan ta det till förlängning utan Ibi Watson, det skulle göra mig väldigt optimistisk. Alltså jag har pratat om det en del. Jag tycker resan Borås gör i år är otroligt imponerande och bara tecken på att coacherna är fan jävligt. Borås har bra coach då. Borås har bra coach. Alltså, jag har svårt att se många coacher omvandla ett lag på samma sätt som Henrik Svensson, Karlsson och Johan Andersson och omvandla Borås. Då var det ett dåligt lag. Och jag vet att de pratade mycket, ja, men vi har haft skador och sådär. Lyssna, alla har skador. Alla har problem förutom typ Norrköping, som har någon anledning aldrig har riktigt stora skadeproblem egentligen. Även fast det har varit lite bort i år. Men alla lag har skadeproblem. Jag tycker bara att Jag tror egentligen att den här dynamiken mellan Watson och Godfrey framförallt, och även Ryan Logan, det var väl det som var problemet. Tillsammans med att man defensivt kanske inte, reglerna satt ju inte, och Borås är ett lag som har väldigt tydliga defensiva regler, och de måste följas. Om det är någon som gör misstag så fallerar allting. Det tog lite tid, men nu är de bra. Nu är de bra, och jag i princip hela säsongen sagt att Norrköping kommer att vinna guld. Ingen snack om sakerna ens låtsas. Men jag känner inte så nu. Jag känner att Norrköping är stor favoriter, givetvis. Skulle någon säga till mig, vilka vinner, ditt liv hänger på det, jag ser Norrköping. Men det är inte 100% självklart som jag kände för några månader sedan. För jag tycker att Luleå lyft sig, Borås har lyft sig, Jämtland kommer alltid vara farliga med Chuck i slutspelet. Så det finns saker att se fram emot. Och även Luleå-matchen mot Jämtland var riktigt bra. Jag kollade, det var först, kollade i efterhand. Jämtland drog ifrån först lite. Sen ledde Luleå tvåsiffrigt, tror jag, i början av andra halvleken. Men sen kom Jämtland tillbaka, så det var verkligen fram och tillbaka. Och sen så Soa satte trean i sista sekunden for the win. Helvete vilka matcher. Alltså förstår ni vilka semifinaler vi ser fram emot? För det kommer bli riktigt jävla bra grejer. Och grejen är att vi kan sitta här och låtsas och säga, ah, men nej, man måste förspela om det. Lyssna, Norrköping, Borås, Luleå och Jämtland kommer att spela i semin. Nässjö kommer inte finnas där, Södertälje kommer inte finnas där. Det är som det är. Jag vill inte vara respektlös. Jag vet att exempelvis Nässjö tror att de kan ta det. Och det har de all rätt att göra. Men jag bara känner att det finns fyra lag som är bättre än resten. Och jag har så svårt att se att något förutom några stora skador kan ändra på det. Fyra lag har lyft sig ovanför de andra och visat att de håller en högre nivå. Och när man ser de matcherna de spelade så tänker man, fan, det finns kvalitet där. Det är bra basket. Jag älskar när jag lämnar en SBL här match och känner, fan, det är en riktigt bra produkt. Alla 1-7 som var i Boråshallen, de tyckte det var svinkul. De var ju med i matchen. Så jag ser fram emot semifinalerna. Semifinalerna och finalerna kommer bli riktigt bra. Finns mycket att se fram emot. Norrköping går för fourpeat. Ett aktuellt ämne senaste veckorna, ni har säkert märkt det, är och har varit vilka dagar ska man spela matcher i SBL. Och man har ju haft ett upplägg där man spelat de allra flesta matcherna på vardagar, några få på helger. Men det är väldigt uppenbart att det är dags för en ändring. Det är dags. Jag gillar inte den här ändringen. Men man måste sätta de flesta matcherna på helgerna. Sen gav vi ett förslag på ett upplägg. Låt oss säga att ligan öppnar upp sig nu och ser vi spelar mest på helgerna. Och låt oss säga att Högsbo kommer upp. Och Malbas, ser jag. Och jag ser Ockelbo också. Jag ser inte att de skulle gå upp redan nästa säsong. Men jag tror att samtliga tre klubbar skulle på lång sikt definitivt göra en ligasatsning. För att de kan komma upp till ligan. De behöver inte ha lag med heltidsproffs, utan de kan locka folk som vill kanske jobba eller studera samtidigt. Och så spelar man på helgerna. Alltså de här lagen i Superettan spelar redan massa matcher som det är nu. Man kan väl lika väl gå upp till en liga till och fortsätta spela lika många matcher. Men inte på vardagar. För de flesta vill inte offra liksom sitt civila jobb eller plugg för att spela i ligan och tjäna typ 3000 i månaden. Det funkar inte. Så låt oss säga att de här klubbarna skulle gå upp. De skulle få spela på helgerna. Men de här toppklubbarna som vill fortsätta spela på vardagen, när de möter varandra, de får väl spela på fredag och tisdag. Och sen får alla de här nya klubbarna som skulle gå upp, och de som har sämre ekonomi som Köping och Umeå, de får gå med på att spela två bortamatcher på vardagar under en säsong. Det måste de kunna klara av liksom. Alla kan ta ledigt från jobbet två gånger per år liksom. Det bör inte vara ett hinder. Jag tycker att det upplägget låter rimligt, och jag märker att det är faktiskt många som håller med mig. Men jag tror det är lättare sagt än gjort. Men samtidigt tycker jag att upplägget makes sense alltså. Makes sense. Toppklubbarna kan fortfarande ha sina matcher på vardagar, och framförallt då fredagar då, som alla, som jag har förstått, det är då de här restaurangklubbarna drar in mest pengar. Medans de här mindre klubbarna, de spelar i princip alltid på helgerna förutom två matcher per säsong, när de möter då topplag på bortaplan. Inte när de möter lag med sämre ekonomi. Jag tror det här skulle kunna gå ordna så. Jag är ganska optimistisk. Så man kan behålla traditionen och man kan ändå ha majoritet av matcherna på helgerna, underlätta för de här mindre klubbarna. För det var ju nära i år att SBL skulle vara där och sitta med bara 7 lag nästa säsong. Alltså både Umeå och Köping var, ja, drabbade och var nära att dra sig ur. Nu vet vi inte hur det blir med Umeå än, men Köping har fastställt sin budget och det är otroligt glädjande. Jag har stor, enorm tro på Köping och jag tror att de i längden kommer kunna bli etablerad ligaklubb. Men det kommer ta tid och det kommer ta energi och man måste bygga om lite efter den här säsongen. Det måste man göra. Det är bara som det. Vad tycker ni då? Vilket upplägg skulle ni vilja se? Och tror ni att en förändring är på G? Som sagt, det har blivit ett tätt ämne. Jag är inte, det jag absolut inte vill se är att det blir som det A1, A2 som fanns på 90-talet. Fy fan vad tråkigt. Nej, absolut inte. För att det är bara tråkigt att man ska dela upp det på det sättet och ha två olika ligor. Nej, det är oftast Kalle Anka. Ligor som håller på så där, det är ofta Kalle Anka-fasoner faktiskt. Och vet att någon där lyssnar och tänker, ja, men NBA har conferences och divisions. Ja, men alla möter alla två gånger i alla fall. Det är inte samma sak. Trust me, det är inte samma sak. Så det ska bli intressant att se. Jag tror att den förändringen är på G. Men jag kanske har fel. Vem vet? Man kanske fortsätter med samma upplägg. Det finns, jag vet, jag fick reda på att Luleå exempelvis, de vill inte spela på helgerna för att de ser tydligt att 30% av publiken försvinner liksom. Det är helt sjukt, 25% eller vad fan det var. De kan inte göra det på helgerna och de har en tradition att spela och en tradition av att spela på veckodagar och det får man faktiskt respektera. Det får man faktiskt köpa och respektera, Italia. Vi går vidare. SBL dam. Jag har tänkt på en sak. Vi börjar närma oss slutspurten och med tanke på att Luleå har spelat mycket bättre nu på slutet och med tanke på att jag får sett Södertälje och fått lite tankar om deras lag. Alltså vet ni vad, jag vågar sticka ut hakan och se, det finns ingen favorit här. Eller just, Södertälje är knapp favorit. Men alltså, jag vill påstå att det blir otroligt spännande i SBL dam. Jag säger att det är 33% Luleå och 33% Norrköping och 34% Södertälje. Jag tycker det är fan bra hela upplägg. Och jag vet att många tänker så här, men vad? Södertälje har promenerat sig fram genom säsongen, de har ju bara förlorat en match. Aha, vad snackar du om? Lyssna. Nu ska jag förklara något för er. Södertälje är riktigt bra. De har Sveriges bästa basketspelare i Klara Lundqvist. Sveriges bästa basketspelare tillsammans med Reggie McGarity. De har Danmarks bästa basketspelare i Marie Jespersen. Och de har ligans bästa coach, mest roligt. Så där har du tre... tre faktorer som är otroligt viktiga. Okej. Okay. Bra start. Jag erkänner. Dessutom ett lag med väldigt tydlig rollfördelning som har haft stora delar av säsongen spelar väldigt bra. Som sagt förlorat bara en match. Imponerande, starkt, bra. Men. När jag tittar på deras lag. Låt oss gå igenom laget. Vi har alltså Klara Lundqvist och Maria Jespersen. Okej. Okay. Som är riktigt bra. Alltså... helt ärligt, äckligt bra. Det är två äckligt bra basketspelare faktiskt. Med tanke på att de spelar i ligan. De har två tunga veteraner i Louise Halvarsson och Frida Eldebrink. Som, ja, låt oss vara ärliga. Är fortfarande bra men inte det de var innan. Det fattar väl alla. Men de är fortfarande väldigt produktiva och väldigt bra liksom. Sen har du spelare som kommer in som exempelvis Amanda Kansi. Det finns ju spelare som hon kommer väl från Nya Zeeland om jag minns rätt. Graham heter hon i efternamn. Ja, det gör hon. Tror jag. The fuck? Ja, skitsamma. Patricia Elias är ju med i rotationen. Och sen har du två unga spelare som sådär lite under radarn. ändå fått stora roller, och det är Emilia Englund och Josefin Enander. Och sen efter det finns väl, jag vet inte, Arsenic, men hon har inte fått spela så mycket. Hon har inte alls fått spela så mycket. Jag undrar om hon är skadad. Är hon skadad? För det känns som att hon inte alls spelar, och när hon får spela så spelar hon mycket, lite. Ah, ja. Bra podd. Nej, men hur som helst, det där är ju deras rotation, och toppen är otroligt bra. Men jag tycker att ju längre ner på bänken du kommer in så ser det fan inte lika bra ut. Och jag ska säga så här, av det jag har sett den här säsongen så tycker jag att båda de här två unga spelarna, Enander och Englund, har gjort det förvånansvärt bra. Alltså coachen litar på dem, och det gör han av en anledning. Och det är för att de inte gör bort sig. Men det är det som är grejen, att i ett slutspel, du måste ha spelare som inte bara inte gör bort sig, utan måste vara plusspelare på ett helt annat sätt än under grundserien. Alla vi vet, korgen krymper. Alla vi vet, det är mycket svårare att göra poäng, och alla vi vet att domarna dömer på ett annat sätt i slutspelet. Även fast enligt regelboken så ska de inte göra det, så är det faktiskt så. Och då är jag lite osäker om Graham och Enander och Englund och Elias klarar av att ha stora roller och faktiskt bära det där laget till en solklar SM-guldresa. Det blir svårt. Jag säger till er, Södertälje är inte några storfavoriter. Hell no. För jag tycker att både Luleå spelar bättre, och sen Norrköping, vi vet ju Kevin Telia Lundgren, han är otrolig slutspelscoach. Och så har de fått en ny amerikanska, det kommer ta lite tid att jobba in henne. Men jag tror att Norrköping blir jävligt svåra att knäcka. De kan vinna där. Alltså, jag ser det redan nu. Vi vet inte vem som kommer vinna det här. Det kommer bli tajt, det kommer bli spännande. Jag struntar i att Södertälje har bara en förlust. Jag ser inte dem som solklara favoriter. Visst, jag vågar faktiskt räkna Amanda Kantz ibland, veteraner som är stabila. Södertälje har fem spelare som är otroligt stabila. Men sen kommer fyra spelare till som är inte alls prövade i sådana här situationer. Inte alls. Och vi vet hur mycket erfarenhet och rutin betyder i de här sammanhangen. Vi vet. Ibland är det faktiskt helt avgörande. Så jag vill inte låta som en Södertälje-hater. Jag vet att det är några där ute som säger: "Ja, men du hatar Södertälje, du är så uppenbar." Det gör du inte alls. Det gör du inte alls. Men jag bara säger som det är. Alltså, Södertälje är riktigt bra, men några solklara tokfavoriter, absolut inte. Säger jag. Vi går vidare. Jonas Repko ska fortsätta spela basket. Kommer det där som en chock? Ja, det måste man ändå säga. För att jag tror att de flesta antog att karriären var över. De flesta tog det för givet att karriären var över. Och om vi ska vara ärliga så är det så att ingenting tydde på att han skulle vilja fortsätta sin karriär. Det är så jag ser på saken. Han har inte spelat sedan slutet av maj 2022. Och generellt sett så är det ju väldigt svårt att som 37-åring återuppliva sin karriär. Framförallt med tanke på att Jonas Jerebko drar ju inte till en sån där jättekass liga, utan Puerto Rico, visst, det skulle inte ranka som en toppliga i Europa, men den är ändå okej. Du har DeMarcus Cousins och sådana där snubbar där, och Globetrotters, ofta spelare från USA som kanske inte vill flytta hela vägen till Europa eller Australien för att spela, och väljer att spela i Puerto Rico, så det är okej liga. Men Jonas Jerebko kommer fortsätta spela. Hur det kommer gå? Min gissning är att det inte kommer gå bra. För att han har inte spelat basket på 2 år, och inte nog med det. Innan det året så hade han nästan ett års paus, alltså före det. Om ni kommer ihåg. För han hade slutat spela med Chimki, och så spelade han inte på nästan ett år, förutom de här matcherna i Bubblan med Sveriges landslag. Så hur stor är sannolikheten att någon som missar 3 år av basket i princip kommer tillbaka? Undantaget är ju då de här månaderna i CSKA, 2 månader då. Och så 2 matcher mot Kroatien med Sverige. och bubblan i Turkiet. Så sammanlagt fick han ihop kanske, jag vet inte. Ja, vi ser att han har spelat 18 matcher på 3 år. Det är väldigt lite. Som basketspelare är du färskvara. Du måste ha rytm. Det finns något som heter rytm. Det spelar ingen roll hur mycket du springer och hur mycket du skjuter ensam och så. Att komma in i rytmen är svårt. Men Jonas Jerebko ska spela i Puerto Rico. Och vet ni vad? Jag säger till honom lycka till. Lycka till. Och jag säger det faktiskt inte ironiskt, utan jag menar det. Det är så här, mina damer och herrar. Jonas Jerebko har blivit en persona non grata i svensk basket. Det är inget nytt för er. Och jag vill säga att allt det som hände var otroligt jobbigt. Framförallt för hela basket-Sverige, om vi ska vara ärliga. Så Jonas Jerebko är det bästa någonsin och en otrolig förebild. Och det som hände, jag har sagt det från början och jag säger det igen, det är inget jag någonsin kommer backa ifrån. Och det är därför jag inte har någon kontakt med Jonas Jerebko längre. Det var ett tondövt och dumt beslut. En svart fläck på hans karriär. Han skulle inte gått dit. Jag tyckte det var ett dåligt beslut. Men jag har sagt från början att det är min åsikt. Jag tyckte att han i efterhand fått så mycket skit att det inte är klokt. Och någonstans i livet måste alla inse att, vet ni vad? Saker och ting händer. Alla vi gör misstag. Jerebko kom ut förra sommaren och bad om ursäkt, men folk tyckte inte att det lät genuint och folk tyckte att det missköttes. Och folk har rätt att tycka det, men samtidigt tycker jag, alltså, vad är det ni vill att han ska göra? På vilket sätt ska han be om ursäkt? Alltså, det finns inget scenario där Jonas Jerebko gör alla nöjda. Oavsett vad han har sagt, oavsett vad han har gjort, oavsett hur mycket han hade styrt upp såna här ungdomscamps och försökt ge tillbaka på vilket sätt som helst, folk hade inte förlåtit honom. Och det jag tyckte har varit mest störande är ju meddelande på sociala medier han har fått genom åren. Jag tycker att du är inte en bra person om du säger du är en, ursäkta mitt språk, Putin-hora. Alltså, och han har fått massvis med såna där kommentarer. Massvis. Jag vet inte om man får det fortfarande, för jag är blockad av honom på sociala medier. Men jag tyckte att hela grejen har varit jobbig. Han är människa, alla människor gör misstag. Okej? Okay? Så nu när han drar dit, jag vill bara säga lycka till. Och vet ni vad? Jag måste säga en sak. När jag la upp inlägget om att han ska spela i Puerto Rico, jag märker att det är många fler som skriver positiva saker till honom. En som säger, det finns ju några kommentarer här, exempelvis, vad var det? Ja, någon skrev, finns det någon cool diktator där han kan supporta eller ger han det bara för pengar? Alltså, ja, sådana där kommentarer. Jag tycker att det är hängigt, men samtidigt måste jag konstatera att de flesta kommentarerna har varit positiva. Inte som att, hej Jonas, det var jättebra att du spelade i Ryssland, woho! Utan att folk skrev, lycka till Jonas. Alltså folk skriver, jag önskar dig lycka till. Framförallt lycka till. Good news. Fan vad oväntat och kul. Lycka till. Riktigt bra, härlig nyhet. Häftigt. Lycka till Jonas. Lycka till, det är du värd. Kom igen Jonas. Alltså om ni går in på min Facebook så kommer ni se att de flesta kommentarerna är positiva. Vilket är stor förändring jämfört med 1,5 år sedan. Då varje gång man la upp något om Jonas Jerebko så var det i princip 95% bara, inte ens negativa kommentarer utan fullständiga sågningar liksom. Så det tycker jag faktiskt är roligt. Jag tycker inte att det är rätt sätt att leva sitt liv på det sättet. Man brännmärker någon och sen använder varje tillfälle man har och skriva något negativt och kasta kängor. Jag tycker inte det. Och jag står fast vid det jag sagt och det kommer aldrig ändras. Han gjorde misstag, det var tondövt. Det är en svart fläck på hans CV. Och det har egentligen ruinerat hans legacy på ett sätt. Det har gjort det. Oavsett vad man vill säga. Men återigen, som sagt, jag tycker att ibland är det bara dags att gå vidare. Han har bett om ursäkt, folk tyckte inte det var genuint. Jag tyckte inte heller det var snyggt skött. Men jag ser till er, oavsett vad han hade sagt, så hade folk hittat något att klaga på. Vi får följa hur det går i Puerto Rico. Och som sagt, jag tror inte att hans prestationer kommer hålla jättehög nivå, men jag blir gärna motbevisad. Vi får se vad det landar i och hur det blir. Jag vet att han sen förra sommaren i princip bara varit i Detroit och bara varit där. Jag tror att han har själv känt att han vill gömma sig och inte visa upp sig i Sverige tills vidare, och det är ju i och för sig tråkigt. Som sagt, det har varit tufft för hela basket Sverige hela den här processen sen mars 2022, och jag tror bara att det är dags för folk att gå vidare, och om man orkar bara sluta vara en hatare på nätet. Det är inte svårare än så. Ja, jag ska bara berätta om en dröm jag hade i natt. Jag drömde i natt om att Sverige, eller förlåt, att Bulgarien vann hemmamatchen mot Montenegro i nästa kvalfönster. Alltså jag svettade så mycket att min flickvän sa på morgonen att du luktar ju illa av svett. Jag hade mardröm i princip att Bulgarien vann och verkligen gjorde så att Sverige hade kniven mot strupen i de här matcherna mot Tyskland. Och om jag minns rätt så drömde jag om att Sverige förlorade båda matcherna mot Tyskland, men sen fick en extra match mot Lettland borta av någon anledning i samma kvalfönster. Och i den matchen ledde man med typ 5 poäng innan fjärde perioden, och då vaknade jag. Det är sånt jag drömmer om. Jag vill verkligen att Sveriges herrar ska ta sig till EM. Det vill väl alla. Men de flesta kanske inte har mardrömmar om det. Men hur som helst, nu står det klart att matchen mot Tyskland, den livsviktiga, otroligt viktiga matchen mot Tyskland, ska spelas på Hovet. Jag tycker det är helt rätt att mjölka Hovet så mycket man kan innan man river ner det. Otroligt bra baskethall. Man har ju hittat ett hem i Hovet, på Hovet. Men klassisk svensk basket, det ska alltid vara någonting som står i vägen. Givetvis ska de riva ner skiten. Då får man väl flytta in i Globen eller Skandinavien eller något. Jag tycker verkligen att herrarna ska vara spela framför 8000 plus pers. Jag tycker att intresset finns för det. Och ja, det är matchen mot Tyskland. Good lord, jag kommer nog drömma massa mardrömmar innan den. Det kommer inte bli lätt. Så. Men det kommer bli kul också framförallt. Herregud, det är basket. Och herrarna har... Men det är det där Bulgariens seger mot Tyskland som kommer sitt C-landslag. Alltså, den är brutal. Den fuckar upp mycket. Men, inget i livet kommer enkelt. Vill du nå någon form av framgång så måste du ta dig genom tuffa prövningar. Det är faktiskt så livet funkar. Visst låter jag klok nu. Väldigt klok. Jag är en klok man. Jag är ganska klok. Jag är inte dum. Nu kommer min flickvän att titta på mig sådär snett. Alltså varje gång jag hyllar mig själv så ska hon försöka sänka mig. Nej, jag skojar. Hon är skön, Vicky. Hur som helst allesammans, tack för att ni har lyssnat. Glöm inte, Benke ljuger aldrig. Lyssna på våra poddavsnitt och vi görs nästa vecka. Ta-na-na-ni-na-na-na-na. What? Ta-na-na-ni-na-na-na-na. Jag har mardrömmar om Sveriges landslag och därför luktar illa på morgonen. Ta-na-na-ni-na. Na-na-ni-na. Ni-na-na-na-na-na.